Det här är hörförståelseprovet i svenska hösten 2014, medellång lärokurs. Det består av 5 avsnitt. En del avsnitt får du höra 2 gånger, en del bara en gång. Före varje avsnitt berättar vi hur du ska göra. Nu börjar provet. Lycka till! Här börjar avsnitt 1. Du får höra en ung studerande som berättar om sig själv i radion under rubriken Sommarprat. Du hör berättelsen först i dess helhet och sedan i delar.
Hej! Jag heter Jonny och jag är sommarpratare idag. Jag är 24 år och född i Helsingfors. Jag har avlagt internationell studentexamen och studerar teknisk fysik och matematik för 4:e året vid universitetet. Jag har alltid sommarjobbat, men nu behöver jag få min kandidatexamen färdig så jag har studerat hela sommaren. Min mamma tyckte ändå att jag skulle semestra, så hon köpte mig och min flickvän en resa till Rom. Den resan glömmer jag aldrig. När vi gick förbi en restaurang såg jag min idolartist inne på restaurangen. Han höll en konsert där och när han tog en paus kom han för att beställa en drink nära mig i baren. Jag råkade börja tala med honom och berätta att jag brukar trumma. Och så bad han mig komma och trumma till en låt som vi uppträdde med på restaurangen. Jag har allt sedan tonåren tagit musiklektioner och på kurserna hittar jag andra intresserade blivande musiker och deras vänner. Vi har spelat i olika sammansättningar och prövat olika instrument. Slutligen har vi hittat ett bra gäng och dessutom har vi verkligt roligt tillsammans. Den här sommaren var speciell för mig. Vårt band gav ut en singel på internet tillsammans med en musikvideo. Musikvideon spelades in i Helsingfors, Esbo och på Högsåra i Åbolands skärgård. För videon jobbar vi mycket. Vi transporterar alla våra instrument till samtliga ställen. Vi ville att videon verkligen skulle se autentisk ut. Bland instrumenten fanns ett piano som var tungt att forsla. Vi fick ha extra hjälp för att bära pianot till de olika ställena. En åker, en skogsglänta och en park. Men det var värt besväret. För videon har fått beröm för att den ser äkta ut. Vi har haft många uppträdanden. Och det är intressant att arbeta med musik när man annars är tvungen att vara koncentrerad på studierna. Musik som hobby går enkelt att kombinera med studierna. Eftersom jag bor i ett campus där det i huvudsak finns såväl föreläsningssalar för teknologstudierna och övningssalar och inspelningsstudio för musik. Det går ingen extra tid åt till transport.
Titta på fråga 1 och 2.
Hej, jag heter Jonny och jag är sommarpratare idag. Jag är 24 år och född i Helsingfors. Jag har avlagt internationell studentexamen och studerar teknisk fysik och matematik för 4:e året vid universitetet. Jag har alltid sommarjobbat, men nu behöver jag få min kandidatexamen färdig så jag har studerat hela sommaren. Min mamma tyckte ändå att jag skulle semestra, så hon köpte mig och min flickvän en resa till Rom. Den resan glömmer jag aldrig. När vi gick förbi en restaurang såg jag min idolartist inne på restaurangen. Han höll en konsert där och när han tog en paus kom han för att beställa en drink nära mig i baren. Jag råkade börja tala med honom och berätta att jag brukar trumma. Och så bad han mig komma och trumma till en låt som vi uppträdde med på restaurangen.
Svara på 1 och 2, titta på 3 och 4.
Jag har allt sedan tonåren tagit musiklektioner och på kurserna hittar jag andra intresserade blivande musiker och deras vänner. Vi har spelat i olika sammansättningar och prövat olika instrument. Slutligen har vi hittat ett bra gäng och dessutom har vi verkligt roligt tillsammans. Den här sommaren var speciell för mig. Vårt band gav ut en singel på internet tillsammans med en musikvideo. Musikvideon spelades in i Helsingfors, Esbo och på Högsåra i Åbolands skärgård. För videon jobbar vi mycket. Vi transporterar alla våra instrument till samtliga ställen. Vi ville att videon verkligen skulle se autentisk ut. Bland instrumenten fanns ett piano som var tungt att forsla. Vi fick ha extra hjälp för att bära pianot till de olika ställena. En åker, en skogsglänta och en park. Men det var värt besvär. För videon har fått beröm för att den ser äkta ut.
Svara på 3 och 4. Titta på 5.
Vi har haft många uppträdanden och det är intressant att arbeta med musik när man annars är tvungen att vara koncentrerad på studierna. Musik som hobby går enkelt att kombinera med studierna eftersom jag bor i ett campus där det i huvudsak finns såväl föreläsningssalar för teknologstudierna och övningssalar och inspelningsstudio för musik. Det går ingen extra tid åt till transport.
Svara på 5. Här börjar avsnitt 2. Du får höra en intervju med den finlandssvenska författaren Ulla-Lena Lundberg. Du hör intervjun först i dess helhet och sedan i delar. Ulla-Lena Lundberg, du debuterade tidigt och din första diktsamling kom ut när du var 15. Du beskriver ditt 15-åriga jag som en desperat, blyg och osäker debutant. Men samtidigt hade du planerat att bli författare redan länge.
Du vet hur lillgamla människor kan vara. Jag var 14 år och såg mig om och tänkte att nu har jag skrivit halva mitt liv, för jag började när jag var 7. Samtidigt hade Söderström sett ut en hemskt dålig diktsamling, tänkte jag då, i ungdomligt övermod. Så jag sökte upp adressen i telefonkatalogen och skickade in mina dikter och blev antagen. Ett lysande exempel på nybörjartur.
Du skrev om din pappa redan i romanen Marsipansoldaten som kom ut 2001. I slutet av boken möter vi en ung teologistuderande som förälskar sig i en flicka från socknen. Samma student ska senare bli präst på Kökar och där befinner vi oss i den nya romanen.
Det är sant att min far var kyrkoherde på Kökar och att han drunknade när jag var 1,5 år gammal och jag har inga egna minnen av honom. När jag var 2 flyttade jag med min syster och min mamma från Åland till fastlandet. Först till Esbo och sen till Pargas.
Din väg in i skrivande gick delvis via radio.
På 60-talet kunde man ännu till nöds försörja sig på att skriva radiodramatik och det var min huvudsakliga inkomstkälla tillsammans med något stipendium. Av någon anledning blev Lisbeth Landefort på radion väldigt entusiasmerad av några texter som vunnit pris i radion och föreslog att jag skulle skriva radiodramatik. Det var inte ett så stort företag då, utan man började bara. Och då skrev jag en pjäs som heter Noll, som blev en stor framgång.
Hur var den finlandssvenska litteraturvärlden när du debuterade? Du var en ung kvinnlig poet bland en massa äldre män.
Jag tyckte att det var väldigt trevligt. Nu är ju den manliga dominansen borta sedan länge. Det är intressant att författaryrke har blivit som läkar- och läraryrke. Att det förlorar i status ju mer det tas över av kvinnor. Jag kommer med rörelse ihåg de här första åren. Folk var oerhört vänliga. Och när man sedan var med på någon uppläsning så var det ofta med stora författare som man själv vuxit upp med. Som 15-åring hade jag läst mycket finlandssvensk litteratur.
Stora delar av 70-talet tillbringade du i Afrika. Den första boken med afrikanskt tema kom ut 1977. Var Afrika ett otippat ämne eller låg det i tiden på 70-talet?
Mitt perspektiv var från början ekologiskt, men jag blev mer och mer intresserad av människorna där. Jag märkte att de stora frågorna inte längre handlade om kampen mellan gott och ont, utan ofta stod det mellan det goda och det onda. Naturskyddet kom till exempel ofta i konflikt med mänskliga rättigheter. Inrättande av nationalparker för att skydda hårt trängda naturmiljöer innebär ofta tvångsförflyttningar av folk bosatta i parkerna.
En viktig ingång till ditt författarskap är den så kallade Sjötrilogin som dök upp i slutet av 1980-talet.
Min tanke med Sjötrilogin var att varje del skulle präglas av den tidens berättande. Leo, som alla älskar, är episk. Det är rena 1800-talsepiken. Den andra delen, Stora världen, är ganska modernistisk. Formen är upphackad med flera berättare. Verkligheten är inte densamma för de olika personerna. Det kunde man ännu utgå ifrån i Leo. Och den tredje delen i serien är i sin tur postmodern och där finns inslag av intervjuer utan enskilda berättare.
Till sist vill jag fråga dig när och hur du skriver och tycker du att det är svårt att skriva?
Det beror väldigt mycket på i vilket skede av arbete man är. Den första versionen är långsam, de senare går betydligt snabbare. Det enda som krävs är att det är tyst. Att man inte har en massa saker man ska rusa till. För inte så länge sedan hade jag velat säga att en författare är en person som har speciellt svårt för att skriva. Men numera tänker jag, nu finns det annat som jag tycker är svårare.
Titta på fråga 6 och 7. Ulla-Lena Lundberg, du debuterade tidigt och din första diktsamling kom ut när du var 15. Du beskriver ditt 15-åriga jag som en desperat, blyg och osäker debutant. Men samtidigt hade du planerat att bli författare redan länge.
Du vet hur lillgamla människor kan vara. Jag var 14 år och såg mig om och tänkte att nu har jag skrivit halva mitt liv. För jag började när jag var 7. Samtidigt hade Söderström sett ut en hemskt dålig diktsamling, tänkte jag då, i ungdomligt övermod. Så jag sökte upp adressen i telefonkatalogen och skickade in mina dikter och blev antagen. Ett lysande exempel på nybörjartur.
Du skrev om din pappa redan i romanen Marsipansoldaten som kom ut 2001. I slutet av boken möter vi en ung teologistuderande som förälskar sig i en flicka från socknen. Samma student ska senare bli präst på Kökar och där befinner vi oss i den nya romanen.
Det är sant att min far var kyrkoherde på Kökar och att han drunknade när jag var 1,5 år gammal och jag har inga egna minnen av honom. När jag var 2 flyttade jag med min syster och min mamma från Åland till fastlandet. Först till Esbo och sen till Pargas.
Svara på 6 och 7, titta på 8 och 9. Din väg in i skrivande gick delvis via radio.
På 60-talet kunde man ännu till nöds försörja sig på att skriva radiodramatik och det var min huvudsakliga inkomstkälla tillsammans med något stipendium. Av någon anledning blev Lisbeth Landefort på radion väldigt entusiasmerad av några texter som vunnit pris i radion och föreslog att jag skulle skriva radiodramatik. Det var inte ett så stort företag då, utan man började bara. Och då skrev jag en pjäs som heter Noll, som blev en stor framgång.
Hur var den finlandssvenska litteraturvärlden när du debuterade? Du var en ung kvinnlig poet bland en massa äldre män.
Jag tyckte att det var väldigt trevligt. Nu är ju den manliga dominansen borta sedan länge. Det är intressant att författaryrke har blivit som läkar- och läraryrke. Att det förlorar i status ju mer det tas över av kvinnor. Jag kommer med rörelse ihåg de här första åren. Folk var oerhört vänliga. Och när man sedan var med på någon uppläsning så var det ofta med stora författare som man själv vuxit upp med. Som 15-åring hade jag läst mycket finlandssvensk litteratur.
Svara på 8 och 9, titta på 10. Stora delar av 70-talet tillbringade du i Afrika. Den första boken med afrikanskt tema kom ut 1977. Var Afrika ett otippat ämne eller låg det i tiden på 70-talet?
Mitt perspektiv var från början ekologiskt, men jag blev mer och mer intresserad av människorna där. Jag märkte att de stora frågorna inte längre handlade om kampen mellan gott och ont, utan ofta stod det mellan det goda och det onda. Naturskyddet kom till exempel ofta i konflikt med mänskliga rättigheter. Inrättande av nationalparker för att skydda hårt trängda naturmiljöer innebar ofta tvångsförflyttningar av folk bosatta i parkerna.
Svar på 10. Titta på 11 och 12. En viktig ingång till ditt författarskap är den så kallade Sjötrilogin som dök upp i slutet av 1980-talet.
Min tanke med Sjötrilogin var att varje del skulle präglas av den tidens berättande. Leo, som alla älskar, är episk. Det är rena 1800-talsepiken. Den andra delen, Stora världen, är ganska modernistisk. Formen är upphackad med flera berättare. Verkligheten är inte densamma för de olika personerna. Det kunde man ännu utgå ifrån i Leo. Och den tredje delen i serien är i sin tur postmodern och där finns inslag av intervjuer utan enskilda berättare.
Till sist vill jag fråga dig när och hur du skriver och tycker du att det är svårt att skriva?
Det beror väldigt mycket på i vilket skede av arbete man är. Den första versionen är långsam, de senare går betydligt snabbare. Det enda som krävs är att det är tyst. Att man inte har en massa saker man ska rusa till. För inte så länge sedan hade jag velat säga att en författare är en person som har speciellt svårt för att skriva. Men numera tänker jag, nu finns det annat som jag tycker är svårare.
Svara på 11 och 12. Här börjar avsnitt 3. Esbo-studenten Matilda ska börja studera i Lund i höst. Hon och hennes pojkvän Jonas ska därför åka till Lund på sommaren för att ordna med bostad. Du hör texten en gång i delar. Titta på fråga 13.
Jonas, kom nu så får vi prata om vår Lundresa. Alltså jag kollade tidigare på dagen att det nog blir vettigast att ta sig till Lund via Köpenhamn. Vi flyger dit och så tar vi tåget direkt från flygplatsen till Lund.
Kan man inte flyga direkt?
Det går flyg till Malmö via Stockholm, men prisskillnaden är inte stor. Problemet är bara att väntetiderna på Arlanda blir långa.
Svara på 13, titta på 14.
Har du redan några idéer för vad vi ska göra i Lund?
Det viktigaste för mig är förstås att bekanta mig med staden och att gå och titta på lägenheter. I Sverige är det tydligen vanligast att man bor i studentkorridorer. Det vill säga att man har sitt eget rum, men delar på kök och badrum med alla andra i korridoren. Det lär vara väldigt förmånligt. Men jag skulle föredra att hyra själv på privata marknaden och ha min egen lya. Om vi reserverar de första dagarna till att ordna med alla praktiska saker och sen kan vi turista.
Svara på 14, titta på 15.
Jag som glad amatörryttare vill åtminstone åka till Falsterbo Horse Show och kolla på ridtävlingarna där. Hela Europas elit inom hinderritt deltar, har jag hört. Tänk att få uppleva tusentals hästar och den pirrande stämningen. De hästar som deltar kostar nog skjortan och är något som jag bara kan drömma om.
Jag har nog svårt att föreställa mig att jag verkligen ska orka se på hinderritt en hel dag.
Svara på 15, titta på 16.
Men där finns massor av annat att göra också. Det är upplevelsen som är det fina. Där finns marknadsstånd med hästtillbehör och god mat till exempel. Och du som gillar allt vackert. Man tävlar också i dressyr. Vacker musik och hästar som nästan dansar. Det vore något för dig, det vet jag.
Svara på 16, titta på 17.
Nå, det förändrar ju saken. Ditt val är alltså Falsterbo, men då får du snällt följa med mig på stadsvandring i Lund. Jag har läst om den medeltida stadsplaneringen som lär synas bra än idag, i form av ett hjärtformigt gatunät. När jag började studera historia så har jag faktiskt tänkt specialisera mig på medeltida arkitektur. Och varför inte börja i studiestaden? Om ett par år ska jag skriva min progradu-avhandling.
Svara på 17, titta på 18.
Vad säger du om Ystad efter det? Jag har hört att det är en riktig turiststad på sommaren. Tänk att fika på ett mysigt konditori och smaka på prinsesstårta. Efter det kunde vi se oss om i stan för att se på miljöerna från Wallanders deckare. Jag har hört att man gör flera nya filminspelningar där. Men allra helst vill jag köpa en signerad Wallander-bok.
Svara på 18. Här börjar avsnitt 4. Du får höra ett radioprogram om finlandssvenska språköar. Du hör programmet först i dess helhet och sedan i delar.
Idag ska vi tala om svenska språköar i Finland. Vissa orter, till exempel Björneborg, Kotka, Tammerfors och Uleåborg, som definieras som enspråkigt finskspråkiga orter, är språköar ur ett finlandssvenskt perspektiv. Det är frågan om hamn- och industristäder. Och den svenskspråkiga minoriteten är inte tillräckligt stor för att kommunen skulle räknas som tvåspråkig. Professor Harry Lönnroth definierar begreppet svenskspråkö i Finland som en officiellt finskspråkig ort med en svenskspråkig minoritet med både historisk kontinuitet och en svenskspråkig läroanstalt. Orterna kallas så eftersom man tänker sig att den svenskspråkiga befolkningen bildar ett samhälle i samhället. Från början har de finskspråkiga varit överlägset flest på de fyra språköarna, och det har alltid varit viktigt att kunna finska där. Men länge talade man på svenska om sådant som hade med samhälle att göra. Idag är svenskan i de här städerna i praktiken bara gångbar i privata sammanhang och i skolan, medan finska gäller för övrigt. Alla dessa faktorer ger ändå inte tillräckligt grund för att tala om en särskild språkö svenska. Vi har här i studion Yrsa, som berättar hur det var att gå i en språkö-skola för 30 år sedan. Kan du berätta lite om din bakgrund?
Jag kommer från en helt finskspråkig ort, där det endast fanns en annan finlandssvensk familj utöver min egen. Jag har tre syskon, och vi talar alla svenska hemma med varandra, samt med föräldrarna. Det fanns ingen svensk skola på orten, så vi alla gick klasserna 1-4 i en finsk skola. Där lärde jag mig finska och språket är fortfarande inte något problem för mig. Nästan alla våra kompisar var finskspråkiga.
Blev ni mobbade på grund av ert språk?
Nej, inte egentligen. Vi blev aldrig retade på grund av att vi talade svenska. Men vissa av mina klasskompisar undrar varför jag har ett så konstigt namn. Och det hände en gång att min bror hamnade i ett slagsmål för att han hette Ove. Men jag gick emellan och försvarade honom. Jag var ganska tuff som barn och ingen ville bråka med mig och därför fick också min bror vara i fred. Min pappa hade en mycket stark finlandssvensk identitet och ideologi och han skickade oss till den svenskspråkiga skolan i Tammerfors som en språkö. Vi var alla 12 år när vi flyttade hemifrån och bodde på ett internat i Tammerfors med alla andra barn som inte var ortsbor. Men vi åkte hem till veckoslutet. Till exempel skärgårdsbor gör ännu idag på samma sätt eftersom skolorna ligger så långt borta. Men i Tammerfors bor nu för tiden alla barn hemma.
Hur var livet i Tammerfors?
Vi gick i skola, gjorde våra läxor och hade våra hobbyer. Kvällarna var vi med och kompisarna. Vi längtade hem, speciellt när vi var yngre, men alla var i samma situation och kanske därför blev det ett starkt band mellan oss. Jag har fortfarande ganska nära kontakt med många av mina kompisar därifrån. Språkreglerna på internatet var stränga och det var en norm att alla talade svenska med varandra på internatet. I skolan var det däremot annorlunda. Eleverna talade mycket finska med varandra, speciellt på rasterna.
Du har bott många år utomlands. Kan du berätta mer om det?
Som ung flicka flyttade jag utomlands, gifte mig med en utländsk man och stannade i hans hemland i 20 år. Jag lärde mig hans språk och talade det ute i samhället och med honom. Min finlandssvenska identitet var så pass stark att när jag fick egna barn var det självklart att jag skulle tala svenska med dem även om det inte var någon annan som talade svenska i omgivningen. Jag tror det var ett slags arv hemifrån. Det slog mig aldrig att tala finska med mina barn.
Titta på fråga 19 och 20.
Idag ska vi tala om svenska språköar i Finland. Vissa orter, till exempel Björneborg, Kotka, Tammerfors och Uleåborg, som definieras som enspråkigt finskspråkiga orter, är språköar ur ett finlandssvenskt perspektiv. Det är frågan om hamn- och industristäder. Och den svenskspråkiga minoriteten är inte tillräckligt stor för att kommunen skulle räknas som tvåspråkig. Professor Harry Lönnroth definierar begreppet svenskspråkö i Finland som en officiellt finskspråkig ort med en svenskspråkig minoritet med både historisk kontinuitet och en svenskspråkig läroanstalt. Ortarna kallas så eftersom man tänker sig att den svenskspråkiga befolkningen bildar ett samhälle i samhället. Från början har de finskspråkiga varit överlägset flest på de fyra språköarna, och det har alltid varit viktigt att kunna finska där. Men länge talade man på svenska om sådant som hade med samhälle att göra. Idag är svenskan i de här städerna i praktiken bara gångbar i privata sammanhang och i skolan, medan finska gäller för övrigt. Alla dessa faktorer ger ändå inte tillräckligt grund för att tala om en särskild språkö svenska.
Svar på 19 och 20. Titta på 21 och 22.
Vi har här i studion Yrsa, som berättar hur det var att gå i en språkskola för 30 år sedan. Kan du berätta lite om din bakgrund?
Jag kommer från en helt finskspråkig ort, där det endast fanns en annan finlandssvensk familj utöver min egen. Jag har tre syskon, och vi talar alla svenska hemma med varandra, samt med föräldrarna. Det fanns ingen svensk skola på orten, så vi alla gick klasserna 1-4 i en finsk skola. Där lärde jag mig finska, och språket är fortfarande inte något problem för mig. Nästan alla våra kompisar var finskspråkiga.
Blev ni mobbade på grund av ert språk?
Nej, inte egentligen. Vi blev aldrig retade på grund av att vi talade svenska. Men vissa av mina klasskompisar undrar varför jag har ett så konstigt namn. Och det hände en gång att min bror hamnade i ett slagsmål för att han hette Ove. Men jag gick emellan och försvarade honom. Jag var ganska tuff som barn och ingen ville bråka med mig, och därför fick också min bror vara i fred.
Svara på 21 och 22, titta på 23 och 24.
Min pappa hade en mycket stark finlandssvensk identitet och ideologi, och han skickade oss till den svenskspråkiga skolan i Tammerfors som en språkö. Vi var alla 12 år när vi flyttade hemifrån och bodde på ett internat i Tammerfors med alla andra barn som inte var ortsbor. Men vi åkte hem till veckoslutet. Till exempel skärgårdsbor gör ännu idag på samma sätt eftersom skolan ligger så långt borta. Men i Tammerfors bor nu för tiden alla barn hemma.
Hur var livet i Tammerfors?
Vi gick i skola, gjorde våra läxor och hade våra hobbyer. Kvällarna var vi med och kompisarna. Vi längtade hem, speciellt när vi var yngre. Men alla var i samma situation och kanske därför blev det ett starkt band mellan oss. Jag har fortfarande ganska nära kontakt med många av mina kompisar därifrån. Språkreglerna på internatet var stränga och det var en norm att alla talade svenska med varandra på internatet. I skolan var det däremot annorlunda. Eleverna talade mycket finska med varandra, speciellt på rasterna.
Svara på 23 och 24. Titta på 25.
Du har bott många år utomlands. Kan du berätta mer om det?
Som ung flicka flyttade jag utomlands, gifte mig med en utländsk man och stannade i hans hemland i 20 år. Jag lärde mig hans språk och talade det ute i samhället och med honom. Min finlandssvenska identitet var så pass stark att när jag fick egna barn var det självklart att jag skulle tala svenska med dem, även om det inte var någon annan som talade svenska i omgivningen. Jag tror det var ett slags arv hemifrån. Det slog mig aldrig att tala finska med mina barn.
Svara på 25. Nu är vi framme vid provets femte och sista avsnitt. Du får höra några samtal på en studentfest. Du hör texten i fem delar. Titta på fråga A.
Nå, men här är du ju, kära Minea. Gratulerar så hjärtligt.
Tack, gummor Emelie.
Att du också blivit student nu, precis som min äldsta son Axel. Han som skrev toppenbetyg för ett par år sedan. Minns du?
Jo då, han är ju ett geni.
Visst, men det behöver ju inte alla vara. Så vacker du är i din rosa dräkt. Du hade en likadan när du var liten och ännu hade blöja och allt. Och så kladdade du ner den med chokladtårta på Axels födelsedag, som småbarn brukar.
Svara på A, titta på B.
Ja, så är det. Men får det vara lite mer kaffe och kanske en bit ostkaka? Jag har bakat den själv förresten.
Oh, nej, nej tack. Jag måste vara extra noga med vad jag stoppar i munnen. Vet du varför? Vi har snart en klassträff på kommande, vi som slutade gymnasiet år 1985. Och vi hittade tillsammans på att vi ska klä oss i något plagg som vi bar i skolan eller på avslutningsfesten. Och det var faktiskt för 15 kilo sen för min del. Men jag ger mig inte.
Ja, jag förstår. Men kaffe passar väl i alla fall.
Svara på B, titta på C.
Tjena Axel! Kul att du kunde komma.
Hej farbror. Och grattis till pappa nu också. Förlåt att jag är sen, men jag måste köra min kompis till tåget först.
Här är lite läsk åt dig, så kan vi skåla när Minea kommer ner igen. Hon ville byta direkt, hörde jag. Välkommen alltså. Hur har du med studierna nu?
Tack, så där. Det går lite trögt med de obligatoriska grundkurserna när man just pluggat 12 år. Jag borde nog ha tagit ett mellanår eller gjort lumpen efter skolan.
Såklart, det kan man förstå. Ah, där kommer Minea. Kom hit, flicka lilla. Axel har just kommit för att gratulera dig.
Svara på C, titta på D.
Oj, tack Axel. Har du fått något att äta? Farsan har beställt en massa mat från ekobutiken. Det finns säkert mycket du kan ta. Fast det var ju något som inte passar dig.
Jag är ju allergisk mot mjölkprodukter och bröd. Men de flesta grönsaker är helt okej. Men vad har du tänkt dig nu när det värsta är över? Är du fortfarande intresserad av scenkonst?
Oss emellan sagt, Axel, så har jag sökt in vid teaterhögskolan. Men så svårt som det är att komma in vill jag inte sprida runt det bland släkten. Gör det du inte heller, okej?
Du kan lita på mig. Skulle du förresten vilja komma på bio med mig någon kväll? Jag skulle gärna bjuda, för jag har faktiskt ingen annan present till dig idag.
Svara på det, titta på E.
Det gör vi absolut, men lite senare på sommaren. Jag ska nämligen åka ut på en vandringstur med mina väninnor i övermorgon. Det blir en rutt på cirka 1000 kilometer i de spanska bergen. Vi tänker inte slösa pengar på hotell utan sover i tält och lagar maten själva. Turen slutar i en medeltida stad där vi får ett certifikat med stämpel på när vi är framme. Dessutom blir våra namn upplästa i en katedral.
Super!
Svara på E. Nu är provet slut. Nu har du ytterligare 8 minuter på dig att kontrollera dina svar. Hej då!